Så kanskje det var litt svårt for deg. Så forlåt om det finnes noen ord eller noe at jeg sier feil. Men jeg har skrivet mitt budskap, så jeg skal lese det. Så kanskje ikke så personligt, men jeg tror at Gud kan tale til oss. For ungefär ett år sedan läste jag i Matteus och kom över en kort samtal som Jesus hade angående sin mor och sin bröder. Jag minns inte vad som pågick vid den tiden, men jag hade många frågor om kyrkan och vad det betyder att vi är en familj. Jag kommer att tala om Guds familj den här förmiddagen. Bröder, systrar, en far, mödrar. Jag kan tänka mig att i detta rum kanske det finns de som kommer från mycket trassiga hem och att det är svårt att känna glädje över Guds familj eftersom familj inte alltid är något bra i ditt liv. Även om det är så tror jag detta budskap är för dig. Eftersom Gud alltid gottgör det som synden förstår. Det finns också i detta rum de som kommer från mycket bra familjer. Och vars erfarenhet gör att du tycker om att tala om Guds familj. Detta budskap är också till dig. Eftersom Guds familj inte bara handlar om tillhörighet, utan också om att låta din familjen vara en prioritet som avgör hur vi lever. På många sätt är Guds familj revolutionär, därför att det är en förändring av lojalitet som är rotad i ett släktskap som är enelikt. Det styrs också av en förändring i våra hjärtan som ger styrka för det dagliga livet. Det finns mycket som kan sägas om Guds familj. Men när vi närmar oss detta avsnitt i Matteus evangelium kommer jag att hålla mig till dessa två saker. Släktskap med Jesus är rotad i en lojalitet som för det första är nära och relationell och för det andra som är stärkande för individen själv. Släktskap betyder en grunden besläktad genom blod. Vi talar om det. Eftersom det är genom Jesus blod som vi förs in i relationen med honom och med andra. Men det är nog bättre att definiera Guds familj som ett anlikt släktskap som upprätthåller och ger erfarenhet till alla världen i vårt blodsläktskap. Tillhörighet, säkerhet, arv, ansvar, kärlek, närhet och lojalitet för att nämna några. Jag vill läsa från Matteus 12. Vers 46 till 50. Och ett år sedan jag var läsa här och jag undrar vad betyder det. Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och någon sade till honom, din mor och din bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom, vem är min mor och vilka är min bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa det, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelska faders vilja är min bror och syster och mor. Vi vet inte när denna händelse faktiskt ägde rum i Jesu verksamhet och vem som var där för att lyssna till honom. Men åtminstone som Matteus lagt fram det, innebär människor här publiken som inte bestämt sig om Jesu. De religiösa lärarna som förkastade Jesus och lärjungarna som bestämt sig om Jesus och var lojala mot honom. Det finns en annan grupp här också, och det är Jesus judiska familj. Baserat på några andra ställen i evangelierna blir det tydligt att de inte bara är obslutsamma om Jesus, utan de tror inte på honom och tror att han blivit galen. Du kan läsa från Mark 3, 20-21. Jesus uttalande är alltså inte bara för att väcka deras nyfikenhet och för folks uppmärksamhet genom ett oväntat svar till sin judiska familj, utan också för att etablera ett helt annat paradigm eller tankemönster för vad det innebär att tillhöra Gud. Ett paradigm, tankemönster, där en persons beteende inte ska vara det första kriteriet för att tillhöra Guds familj, utan istället lojaliteten mot Jesus. För de religiösa ledarna var yttre beteende och att hålla sig till de judiska traditionerna allt som krävdes för att fastställa att man tillhörde Gud. Och naturligtvis var judisk anständighet hjälpsam. I kapitel 12 av Matteus kommer fariserna till Jesus och säger: Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten. Fariserna och de skriftlärda kommer till honom vid ett annat tillfälle och säger i Mark 7, vers 5: Varför bryter era lärjungar mot de äldstes traditioner? De tvättar inte händerna innan de äter. Jesus svar uppmärksammar dem på att de faktiskt bryter mot Guds lag genom sin vilja att upprätthålla traditionerna. I Jesu paradigm sätter han lojalitet först. Och som vi kommer att se är det genom denna lojalitet som vårt beteende förändras och mer liknar Guds karaktär. I ett sammanhang där vi får ta del av de religiösa ledarnas paradigm får vi också en inblick i Jesu paradigm. Jesus säger i Matteus 10, 21: Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Han fortsätter med att säga: Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Johannes Döparen frågar genom sina lärjungar om Jesus verkligen är Kristus. Och i det budskap Jesus sänder tillbaka till honom säger han: Salig är den som inte kommer på fall för min skull. den som inte kommer på fall på grund av Jesus är den som kommer till Jesus. På sätt och vis är det så enkelt. Vilket kanske är anledningen till att Jesus tackar faren för att han har dolt dessa ting från de kloka och förstående och uppenbarat det för barn. Vad som är kränkande för vissa på grund av stolthet och självbevarelsedrift kommer att upplevas av andra livsgivande. En sådan välsignelse uppfyller Bergs predikan. Börjar i Matteus kapitel 5. Och i Bergs predikan upphöjer Jesus Guds befallningar inte bara till våra yttre handlingar i lagen utan också till din inre motivationen i hjärtat. Till exempel börjar Jesus sin predikan: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Jesus håller inte tillbaka avslöjandet av våra hjärtans tillstånd, utan möter det genom att ge oss sina löften, att välsigna den som kommer till honom. Inte bara med garantin för evigt liv, utan också med ett liv som karaktäriseras av den evige Guden. Så enligt vår text, vem är den som gör farens vilja? Enligt en text i slutet av Jesus predikan tror jag att det är den som har prioriterat att lära känna Jesus. Vi kan läsa från Matteus 7. Matteus 7:21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelska faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profiterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Mycket kan göras och har gjort i Guds namn. Men enligt dina text är den som gör Guds vilja den som är känt för Jesus. Detta är relation eller släktskap. Känna är att omfamna saker som de verkligen är. Och ofta minnas det är vara i nära bekantskap med en annan. Som du skulle ha med en nära vän eller familjemedlem som du känner. Innan jag någonsin träffade Cheryl hade jag en viss kunskap om vem hon var. Men att omfamna henne för vem hon egentligen är handlar också om vem jag är och hur jag svarar på vem hon är i situationer som gör bortom att bara känna till fakta om någon. Det är handlingen att känna. Vi kallar det relation och det betyder allt för Jesus eftersom det definierar vem Gud är. Låt oss säga att min fru Cheryl kommer upp till Fackerberna med bilen på en lördag eftermiddag och säger till en grupp av studenter som står utanför huvudbyggnaden: hej, Luke sa att jag kunde ta bilen till stan och köpa lite glas. Vill ni alla följa med mig? De skulle förmodligen inte fundera så mycket på det. utan bege sig till stan för lite glas. Låt oss säga att en främling hör samtalet och en vecka senare lyckas få tag i nycklarna till min bil och kör upp till framsidan av huvudbyggnaden och säger till en grupp studenter: "Hej, Luke sa att jag kunde ta hans bil och åka till stan och köpa lite glas. Vill ni alla följa med mig?" Och tidigen skulle de förmodligen inte fundera så mycket över det, utan bege sig till stan för lite glas. Men jag kan garantera er att mitt svar till en främling som tar min bil och gör exakt samma sak som min fru gör det skulle vara mycket annorlunda. Varför? Eftersom jag inte känner honom. Vilket är detsamma som att säga att han inte känner mig. Denna främling har övertygat sig själv och tror att det är okej att anta rätt språk eller rätt aktivitet, men utan den nödvändiga relationen. Det är inte. Och Jesus säger att rätt beteende är grund och botten, även om det är mirakulöst. Utan relation är ett verk av laglöshet. I Matteus evangelium följs bergpredikan av två kapitel där Jesus går genom städerna i Galileen och hilar människor. Kapitel 10 handlar om att Jesus förbereder och sänder ut sina lärjungar som en förlängning av sin egen mission. Så som att kasta ut demoner och hila folks sjukdomar. När vi kommer till kapitel 11 och 12 börjar vi läsa om dem som antingen ifrågasatte Jesu verksamhet eller förkastade honom. Det är intressant att dessa två kapitel börjar och slutar med dem i Jesu judiska familj. Varför? Vi måste fråga varför. Det börjar med att en släkting till Jesus, Johannes Döparen, skickar en budbärare till Jesus och frågar om han är den som ska komma eller om de ska leta efter en annan. Det är viktigt att notera att Johannes är i fängelse. Men jag tror inte att Jesus säger till Johannes vad han kanske vill eller förväntar sig att höra. Att han blir befriad från fängelset. Eller åtminstone att Jesus skulle ta itu med dem som satte honom där. Du kan läsa från Isaiah 29, 18. Jag tänker Johannes hade den här vers kanske på sinne. Nej, istället berättar han, Jesus, för människorna vad de behövde höra. Att en som är större än Johannes har kommit. Och att de inte ska vara lika ohörsamma som de övriga omkring dem. I slutet av kapitel 12 har vi en annan budbärare som sänds till Jesus. Men den är gången av hans alldeles egna familjemedlemmar. Och tidigen, Jesus säger inte till sin mor eller till sin bröder vad de vill höra. Faktiskt svarar han dem inte alls. Istället berättar han för folket vad de behövde höra. att familjen som betyder mest för honom är de som älskar Fadern, eftersom de hör hans vilja. Jag nämner detta därför att mellan dessa två händelser lär Jesus oss hur vi ska svara honom och hur vi kan känna hans Fadern som vår Fader för att göra hans vilja. Han säger i Matteus 11, 28. Så i mellan av 20, början av 2011 och slut av kapitel 12, vi har 11, 28. Där Jesus säger, kom till mig, alla som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är inte beteende som ställer allt till rätta mellan oss. Och Gud och ger oss en plats i Guds familj. Det är sonens kärlek som inbjuder oss att känna honom i vår utsatthet. Detta är omvändelse. Att vara medveten om att jag har ett behov i mitt liv som inte kan uppfyllas på något annat sätt än genom lojalitet till Kristus. Att gå till honom. Det är ett personligt svar. Vi närmar oss inte idéerna om Jesus. Nej, vi kommer till honom när vi omvänder oss och svarar på det som han har uppenbarat för oss genom skriften. Ordet personlig innebär att vara bekant med. Att omfamna någon som han eller hon verkligen är. Låt mig fråga dig. Har du omfamnat Jesus? För vem han är och för allt som han har sagt om vem han är. Att vara personlig kan involvera våra känslor. Men det bestäms inte bara av känslor. När man studerar Guds ord och börjar acceptera det som Guds faktiska ord blir man bekant med honom, med Jesus. Det underbara med detta är att när vi går till honom kommer han att visa att han är lojal mot oss. Hör på resten av vad Jesus säger här i 11:29. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är låt. Med andra ord, varför är den som gör Gud Faderns vilja enligt Jesus, hans mor och bror och syster? Därför att en sådan person genom att komma till Jesus har från honom fått detta gemensamma ok. På detta sätt börjar Jesus undervisa oss om vad det innebär att älska hans Fader. Och Jesus ger oss styrka genom den heliga Ande. Ni kanske kommer ihåg dramat som barnen i söndagsskolan framförde om flickan som hade Jesus. Från Psalm 23, den gode herden. vid sin sida i skolan för att hjälpa henne. Efter att ha sett det sa Emelies, jag önskar att jag hade en herde. Hon hade helt rätt i sin önskan, med helt fel i sin uppfattning. Jag tror att vi alla kunde säga, jag önskar att Jesus var här där jag kunde se honom och höra honom. Jag önskar att Jesus var fysiskt nära med sina milda ord och kloka råd för att dela min börda. Jag tror att vi alla håller med Emelis. Men när vi gör det tror jag att vi har helt fel i vår uppfattning. Ni förstår, Jesus sa att det var till vårt bästa att han går härifrån till Fadern. För om han inte gör det, det skulle hjälparen inte komma. Om Jesus förblev här skulle vi ha honom fysiskt vid vår sida. Men vems sida? Och hur länge? I sin mänsklighet som Gudsonen har tagit på sig för resten av evigheten kunde han bara vara på ett ställe vid ett tillfälle. Med nästan 8 biljoner människor på jorden skulle du ha tur om du fick ha en enda minut med honom vid din sida. Om min matematik är rätt, det skulle ta 15 262 år för 8 biljoner människor att vara med Jesus i en minut. Jag tror att vi kan vara glada över att Jesus sände anden. Den rätta uppfattningen är att vi verkligen har en herde. Vi kan höra hans röst eftersom han har gett oss sitt ord. Vi kan känna hans närvaro därför att han genom sin ande är mer än vid vår sida. Han är i vår hjärtan för att stärka oss genom sitt liv i oss. Avslutningsvis vill jag att Stefan läser från Romarbrevet 8. Men innan han gör det vill jag säga att detta budskap förmodligen inte var något nytt för er. Det var nog inte något jag säger som verkar så djupgående. Det beror på att familjelivet inte handlar om att leta efter det nyaste för att ge något större värde. Nej, det handlar om att hålla fast vid den som är värdig. För i honom kommer vi att ha allt värde och syfte vi någonsin kommer att behöva. Låt dig inte luras och tro att du behöver en ny och uppdaterad kristendom som på ett eller annat sätt kommer att få dig att ta blicken från Jesus, författaren och fullkomnaren av vår tro.
Då läser jag ifrån Romarbrevet 8:1. Så nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni, det var till kapitel eller vers 11. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Amen.